God morgon ska jag säga. Tack för inbjudan att få komma tillbaka hit. Det är så att jag börjar känna mig hemma här, va? Och det känns gott. Ni har hört texten ur Kolosserbrevet läsas. När Paulus hade rest sina tre missionsresor och kom tillbaks till Jerusalem så greps han av den romerska makten och fördes till först Caesarea och sen vidare till Rom. Och där kom han att sitta i fångenskap i 2 år. Inte fångenskap i ett fängelse. Paulus eller Lukas snarare skriver ju Apostlärningarna kapitel 28 att när vi kom fram till Rom så fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Och där kom han att vara i husarrest kan man då tänka i ungefär 2 år. I vers 30 i Apostlagärningarna 28 så står det: i 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Man kan tänka er Paulus som hade rest runt fram och tillbaka och nu blev fast i den här husarresten. Visserligen fick han en ny vakt som kom till honom. Var fjärde, var sjätte timme. Och vad tror ni Paulus säger till den här vakten? Har ni hört talas om Jesus du? Och de kunde ju inte gå därifrån. Så snart kom det ju att uppstå en församling bland de vakterna som fanns i Rom. Men han satt där de där 2 åren i fångenskapen i Rom så skrev han 3 stycken brev som vi har bevarade i Nya Testamentet. Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Och Kolosserbrevet och brevet till Filemon, de är syskonbrev. Filemon bor i Kolosse och det är till Filemon i Kolosse som det skrevs. Och den texten som vi har läst, den kommer just ifrån Kolosserbrevet. Har du med dig din bibel så slå gärna upp och följ med. Kan ni lägga upp texten där eller så har ni också att titta på om ni vill. När Paulus skriver sina brev, inte bara de här 4 utan egentligen alla brev, så är det med några undantag nästan alltid därför att det är problem i församlingen. Och han vill försöka ta tag i de här problemen. Vi brukar ibland tala om att vi vill vara en nytestamentlig församling. Och det må ju vara en god ambition, men det var ju inga vackra bilder av församlingarna som de här breven ger alltid. En nytestamentlig församling är också en församling där det finns mycket elände och problem. Och nästan alltid så tar han tag i de här problemen på 2 sätt. Dels så tar han problemen och beskriver dem och attackerar dem rakt på. Men samtidigt så vill han alltid lyfta fram det goda som finns hos dem som är i församlingen och peka på hur vi borde leva och hur det borde vara istället. Och den här texten ur Kolosserbrevet, den är just en sån där text som är central. Därför att den beskriver och sammanfattar det positiva som Paulus ser hos de som är i församlingen i Kolosse. Och jag tänkte att jag skulle ta er med genom de här 3 verserna så att ni skulle se vad är det som Paulus lyfter fram hos medlemmarna i församlingen. Det är 3 saker som man ska lyfta fram. Den första versen, den talar ju om vad han gläder sig åt, det vill säga vad som gäller nu, hur det är, va? Jag gläder mig när jag ser er ordning och fastheten i tron på Kristus, säger han. Ser ni 2 nyckelord där? Det är ordning och fasthet. Ordet ordning här, det är en militär term som Paulus använder. Och den betyder att marschera i ordning, i raka led eller att stå uppställda, ge vakt. Det talar om att allting ska ske på ett ordningsamt sätt. Om ni såg på begravningen av drottning Elisabeth i England, då fick ni en bild av ordning i det militära. Va? Så. Och se, när Paulus skriver till församlingen i Kolosse, i det 14:e kapitlet, så talar han just om det. Låt allting hos er ske i ordning, säger han. Och sen lägger han till det här intressanta. För Gud är inte oordningens Gud. Och så kommer en liten förvånande fortsättningen. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Och så sätter han ordet frid som motsatsen till oordning. Och det innebär ju att vad Paulus säger här är att ordet frid, det betyder alltings rätta ordning. Så vill ni hitta frid i livet så handlar det att leva i ordning. Att saker och ting sker på rätt sätt. Och så. Och det tycker han att de är duktiga här i Kolosse. Det andra ordet som är fasthet. Det är ett ord som syftar på att vara stadig och stabil, att stå fast i tron. Det här är ett ord som bara används vid det här stället i Nya Testamentet och aldrig vid något annat tillfälle. Det är att inte alltid söka det som är nytt och det som är annorlunda och det som är häftigt och dramatiskt, utan faktiskt att säga att jag står fast, jag har kommit fram, jag är stabil, här har ni mig. Att se att det senaste inte alltid är det sannaste. Så det här säger han till dem. Ordning och fasthet, det är bra hos er. Men sen säger han i vers 6, för det andra då, så vill han uppmana dem att se framåt. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom. Den första versen talar ju om vad som är. Den andra är en uppmaning till det som ska komma. Lev i honom, gör det här nu framåt, säger han. Men det intressanta här är den här formuleringen, Kristus Jesus som Herre. Eller om ni vill, Kristus Jesus vår Herre. Det här är ju ord som vi känner igen från många ställen i Nya Testamentet. Men i den här ordningen och på det här sättet är det få gånger som Paulus skriver just det här. Och jag tror att det handlar om att den problematik som fanns i Kolosse, det var att det fanns villoläror som försökte nästla sig in i församlingen. Och bara i den formuleringen så vill Paulus möta de här villolärorna. Först talar han om Kristus. Kristus betyder den smorde, och det är ett sätt att tala om att Jesus är kungen, han är den gudomlige. Och det bekräftar hans gudomlighet, vilket judarna och judaisterna ville förneka. De säger att Jesus kan vara en god man, men han är definitivt inte Gud. Men när Paulus säger Kristus, då talar han om att Jesus, han är Guds son, en del av den treenige gudomen. Sen säger han Kristus Jesus. Och Jesus som hans namn är, det talar om hans mänsklighet. Han är inte bara Gud, han är också människa. Och det är att kontra en annan av de här villolärarna som heter doketeismen, som försökte säga att Jesus var på något sätt upphöjd och aldrig en riktig människa. Så på det sättet så har han liksom bara i de här två termerna försökt positionera församlingen var de hör hemma. Och sen för det tredje så säger han att Kristus är Herre. Och att Kristus är Herre betyder att han talar om och bekräftar att Jesus är den allsmäktige guden. Ni vet, i missionsbefallningen så säger ju Jesus, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå en för den skull ut. Så han är Gud. Och han är människa och han har all makt. Och det var flera av de falska lärarna som ville försöka reducera Jesus till någon som inte var fullt ut allsmäktig. Så bara i de där tre orden så har Paulus positionerat den syn som borde finnas i församlingen. Vi tror på Jesus så som Guds son, fullständigt delaktig i den gudomliga allsmäktigheten. Och det är det som är utgångspunkten när han sen säger, så lev i honom. Inte därför att han bara är en god förebild, utan därför att han är den han är. Gud i mänsklig gestalt, fullkomlig Gud. Hans idé här är ju att han säger, precis som ni har tagit emot Kristus Jesus som Herre i ert liv, fortsätt nu att leva ett liv tillsammans med honom, värdigt honom. Och i den sista versen, den sjunde versen, så talar han nu om fyra stycken saker som han säger, det här är vad det innebär att leva i Kristus. Att varje dag vandra med Kristus. Ser ni det här nu då? I vers 7 så säger han, det första är rotade. Rotade i Kristus. Att vara rotad. Ni har trädgårdar en del av er, va? Och andra har blomkrukor hemma med växter. Ni vet vad rotsystem är för någonting. Det är det som finns nere i marken. Det som gör att man hämtar näring och också det som skapar stabilitet i tron. De som sköter om träd, de kallas för arborister. Jag läste vad arboristerna skriver om träd. De skriver så här: träd som växer i otillräckliga rotmiljöer eller som har fått sitt rotsystem skadat, de uppvisar nedsatt vitalitet och de yttre delarna av kronan dör. Så då måste vi ställa oss frågan, om vi vill vara rotade i Kristus, så handlar ju det om saker som inte alltid syns. Roten är ju under marken. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för många år sedan, det är väl snart 20 år sedan, som stormen Gudrun drog fram över Sverige. Och stora områden av skog bara rasade och föll. Man brukar använda uttrycket att falla som en fura. Och mycket tallskog var det som bara rasade. Därför att tallens rötter ofta är väldigt ytliga. Och när stormen kom så kunde de inte stå kvar. När vi talar om att vara rotade så talar vi om den grundläggande stabiliteten. Om det som kanske inte syns men ändå är avgörande för ett träds förmåga att växa, att motstå påfrestningar och att stå stadigt mitt i stormen. Vad är din rotmiljö? Hur växer dina rötter på djupet? Vad prioriterar du för att bli stabil i tron? I den första salmen så talar salmisten och så säger han, från början säger han ju: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd, ej heller träder in på syndares väg eller sitter där bespottare sitter. Han talar det negativa. Så i vers 2 så vänder han till det positiva och säger: utan har sin lust i Herrens lag och tänker på den både dag och natt. Och så kommer det: han blir lik ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Här talar han om en rotmiljö där det inte finns någon skadad krona, utan där löven inte vissnar och frukten växer därför att rötterna är planterade vid vattendraget där den kan hämta sin näring och få allt den behöver. Tänk på dig själv som ett träd och fundera över dina rötter. Det andra som han säger, det är att vara uppbyggd i honom. Och nu talar han om någonting annat. Det här syftar på vad som byggs på den grunden som redan är lagd. Det här är det som syns ovan mark nu. Så han byter bild från ett träd till ett hus. Det kristna livet ska alltid vara en byggarbetsplats. Det ska alltid finnas byggnadsställningar och stegar och kranar som är, och hantverkare och grejer. Allting, därför vi är inte färdiga. Vi är på väg. Eller hur? Förr så hade man en liten knapp med några bokstäver på, som när man läste ut dem så står det: ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Ja. Hur byggs du upp? Det kristna livet är ju ändå en strävan framåt. I Petrus första brev så skriver aposteln Petrus: kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Honom, den levande stenen Kristus. Det är den grunden vi bygger på. Och sen låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Låt dig byggas upp som ett andligt hus, ett hus där det finns utrymme för människor, för möten, för vittnesbörd om den tron du står på. Rötterna som ger stabilitet, bygget som du bygger ovanpå. Och sen för det tredje då: grunda dig i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Ni som är här i Fiskebäckskyrkan, ni är en god församling med mycket god förkunnelse. Det här borde vara någonting som ni strävar efter att ta del av. Och nu vet jag att ni också har undervisning på veckokvällar, och det borde vara en prioritet att gå dit och vara med. För att, och då vet jag, då ska man säga, alla har inte möjlighet. Ibland orkar man inte, ibland så har man barn och barnbarn och det är mycket annat. Men när man har möjlighet att göra allt man kan för att bli grundad i tron, i enlighet med den undervisning som ni får. Och ytterst så menar man ju inte att grunden för tron ska vara vad Bengt och Birger och de andra ger er, utan det de ger er från Guds ord som är det som är grunden både för rotsystemet och för bygget ovanpå. Vi strävar framåt. Det viktiga är inte att man är en teolog och en professor och har massa akademiska titlar och är duktig och kan allt. Vi är på väg i det kristna livet, också i vår förståelse. Jesus säger ju så, det är så här vi ska tänka på när han säger jag är vägen, sanningen och livet. När han säger att jag är vägen så säger han ju att vi är i en process att vandra på den här vägen framåt. Och när det gäller att bli grundad i tron så är det ju inte riktigt vad jag är utan vart jag är på väg som är avgörande. I Ordspråksboken så skriver författaren, det är väl Salomo här eftersom det är redan i kapitel 4, den rättfärdiges stig är lik gryningens ljus. Den växer i klarhet tills dess dagen når sin höjd. Tänker ni då, den rättfärdiges väg, du och jag som har kommit till tro på Kristus. Vi är som de som är ute och promenerar tidigt en morgon innan solen har gått upp. Och när vi går och strävar framåt så ser vi att nu kommer solen, nu ökar ljuset, nu blir det klarare tills jag ser det fullt ut. Och det är det som den här grundade i tron handlar om, att sträva framåt mot att få större djup och större insikt. I Efesierbrevets 4:e kapitel så skriver ju Paulus att en mogen kristen är inte längre som ett barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. Eller? Det är det som är trygghet. Jag gillar skarpt vad Paulus skriver till Timoteus i det andra Timoteusbrevets 4:e kapitel. Nu är det Bibel 2000 jag citerar då. Men han säger till Timoteus, håll huvudet kallt. Så. Låt dig inte gå på vare sig det ena eller andra snabbt. Håll huvudet lite kallt. Tänk lite, fundera lite, ge saker lite tid, prata med lite folk. Kasta dig inte på allt det nya, men håll fast vid det som skapar den där stabiliteten i tron och i församlingen. Och så för det sista, det fjärde. Ser ni det? Låt er tacksamhet flöda över. Låt er tacksamhet flöda över. En teolog skriver så här, att vara tacksam, det är ett kännetecken på andlig mognad. När en troende överflödar i tacksägelse vet vi att det är en kristen som växer. När jag förstår vad Guds nåd ger mig, när jag förstår allt som Kristus har gjort för mig, när han dog på korset och uppstod från de döda, när jag förstår vad den kristna tron innebär, vad kan jag annat än att bli tacksam? Tacksam för allt som Gud har gjort oss. Men också tacksam över varje ny dag som Gud ger. Tacksam över vänner och familjer, över den församling jag tillhör. Och när Paulus i nästa kapitel skriver vidare så talar han om hur man uttrycker den där tacksamheten. Då säger han, låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer och hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Tacksamhet visar vi bland annat genom lovsången, men naturligtvis också genom vårt förhållningssätt. Och då säger man sig, men livet är ju inte alltid bara bra. Det finns ju mycket elände som vi drabbas av. Det är sjukdomar och det är problem på jobbet och det kan vara problem hemma. Och Ja, det är det. Men över allt detta som livet drabbar, som livet liksom tar till oss och tynger ner oss, så finns det i den kristna tron alltid en undertron av tacksamhet över att det skulle kunna varit värre, för Gud är ändå nådens Gud och allt det som sker, sker i Guds famn. Han överger oss inte. Hur kan vi vara annat än tacksamma? Stridsropet är en tidning från Frälsningsarmén. I ett nummer som gavs ut den 5 december 1891 så skriver August Ludwig Storm en sångtext. Han var då 29 år gammal. Det här är en sångtext som fortfarande vi använder än idag. Och den sammanfattar någonting som bär den kristna tron. Han skriver så här: tack min Gud för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Beskär, det är ett sånt där konstigt ord, eller hur? Det är inte att beskära träd. Det är inte arboristerna här, va? Beskär, det betyder allt som kommer till mig. Allt som är min del. Allt som tilldelas mig. Tack för tiderna som farit. Tack för stund som inne är. Tack för varma, ljusa vårar. Och så den där raden som vi kanske inte riktigt vill läsa, va? Tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar. Tack för friden i mitt bröst. Och så är den sista versen: tack för rosorna på vägen. Tack för törnen ibland dem. Tack för resta himlastegen. Tack för evigt tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack min Gud för allt i evighet. Ha. Fyra påminnelser om vad det innebär att leva i Kristus. Att vara rotad i honom. Djupa rötter som ger stabilitet när stormarna blåser. Att byggas upp i honom, att ha ett liv också som syns, som ett andligt hus. Där jag kan ta emot människor, där människor kan möta mig och där jag ändå vet att livet är en byggarbetsplats. Där jag inte är framme och inte har lagt på taknocken riktigt, men där jag strävar vidare. Grundad i tron. I förståelsen och övertygelsen så att skriften är det som ger grunden för det kristna livet. Och så till slut att överflöda i denna tacksamhet. Tack min Gud för vad som varit. Tack för stund som inne är. Visst är det sant? Ja. Må Gud välsigna dig veckan som kommer. Tack ska ni ha. Ska vi be tillsammans? Får vi tacka dig för Paulus ord den här morgonen. Ord av uppmuntran och utmaning. Och jag ber att vi ska kunna ta med oss någon tanke ut i vardagen i den veckan som ligger framför. Hur vi ska kunna leva i dig, i den tron vi bär. Att den ska kunna ta sig uttryck och fördjupas och byggas upp. Men mest av allt, Herre, ber jag, fyll våra liv, våra hjärtan med tacksamhet. Tacksamhet över allt det goda som du ger. Mitt i en orolig värld kan vi ändå vara tacksamma över att du är med oss. Du bär oss och du skyddar oss dag för dag. I Jesu namn ber vi. Amen. Tack ska ni ha.